allihopa. Jag fick en liten kort introduktion där. Jag heter Gustav Lundegård och kommer från Stockholm som Nisse nämnde. Jag har en fru och två barn som inte kunde komma med här ikväll tyvärr. Men de är hemma i Sollentuna där vi bor en bit utanför Stockholm. Till vardags så jobbar jag som programmerare. Jag tror det är Stockholms vanligaste yrke. Och nu är jag här ikväll och det känns kul att fira gudstjänst tillsammans med er. Jag tänkte predika över söndagens text som kommer från Matteus evangeliet kapitel 25, vers 31 till 46. Så vi kan börja med att läsa den. Den handlar om människosonens dom. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra, som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni har gjort för en av dessa minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen, allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Temat idag är som sagt: himmelriket är nära. Och det kan vara svårt att känna att himmelriket är väldigt nära när vi lever våra liv i vardagen, uppfyllda av jobb och skola, kyrka och annat. Och speciellt om man tänker att himmelriket är en annan avskild plats jämfört med där vi lever idag. Men vi behöver inte tänka så att himmelriket är något som är avlägset. Något som bara är relevant någon gång i framtiden. En tjej som jag gick i skolan med sa ungefär så här när vi pratade om kristen tro, att jag kommer nog fundera på det där lite mer när jag blir gammal. Just nu så vill jag leva som jag vill och inte behöva leva som en kristen, utan jag tar det där när jag blir äldre. Så kan man tänka, men det är nog inte en så bra idé. Dels så vet man ju inte när domedagen kommer. Det skulle kunna vara för sent. Och det är väldigt lätt också att om man ändå har någon sorts ambition att söka sig till Jesus någon gång, så är det bra att göra det så fort som möjligt. För den lilla tron man kanske hade skulle kunna försvinna om man inte tar vara på den. Och sen är det också så att himmelriket är ju faktiskt redan här. I Matteus vers 13:33 står det att himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Och redan när Jesus kom till jorden så började det här verket som han hade tänkt att utföra. Degen började bli syrad. Och Jesus, han gjorde allting som krävdes för att öppna porten till hans rike och för att var och en som tror på honom ska få tillträde till det här riket. Och vi har ju också fått se hur den här surdegen har syrats genom åren. Det har ju brett ut sig över hela världen. Vi hittar kristna på alla möjliga olika platser. Och det är väldigt häftigt att se. Och varje människa som tar emot Jesus i sitt liv får också se sitt eget liv bli genomsyrat av Jesus och det han vill göra med oss. Men det är inte så att bara vi tar emot Jesus så kommer vi bli jättegoda människor och bara göra gott. Utan vi har också en kamp mot synden hela tiden som vill dra oss bort från Gud och bort från det rätta. Men Guds plan är ju att från den stunden vi tar emot frälsningen så kommer vi att vara en del av himmelriket här på jorden. Och Gud kommer att vilja använda oss för att göra sitt namn känt och för att utföra goda gärningar för hans skull. För att sen när tiden är slut så ska han komma och vara domare, som vi läser om i den här texten, där han ska skilja de rättfärdiga från de orättfärdiga och sen skapa en ny jord tillsammans med de rättfärdiga i hans eviga rike. En gång för ett antal år sedan så, jag tror jag var student vid det här tillfället, men jag var på Stockholms centralstation och det kom fram en man till mig och började prata och fråga om jag kunde hjälpa honom. Han såg ganska sliten ut och pratade ganska dålig engelska. Han sa, i alla fall vad jag förstod, att han behövde pengar till en tågbiljett. Sen berättade han någon historia om varför han behövde den här och att han skulle betala tillbaka mig och lite sådana saker. Jag tyckte det lät lite konstigt kanske, jag fick inte riktigt ihop historien, men jag tänkte ändå att jag kanske ska hjälpa den här människan. Och jag hade inga kontanter även på den tiden. Så vi gick till en bankomat och så tog jag ut några 100 lappar eller vad det var. Och så gav jag han de här pengarna. Och han blev jättetacksam och glad. Sen skildes vi åt. Och jag har inte hört något från honom. Jag tänkte ju liksom att det spelar inte så stor roll om jag får tillbaka de här pengarna. Jag kände att jag behöver inte vara cynisk och tänka att han gör säkert det här för att lura folk. Det känns som att han behöver nog de här pengarna mer än vad jag i alla fall behöver. Och jag tror att man behöver inte alltid vara så cynisk och tänka att folk har en baktanke. Och även om det skulle vara så kan det vara svårt att veta. Och det kan bli väldigt svårt och komplext att hjälpa människor om man alltid ska tänka att det finns någon organisation bakom eller att man försöker liksom optimera sitt givande hela tiden. För det kan vara fint att få möta en människa och ge någonting på plats liksom. Och i Matteus kapitel 5 vers 42 så står det att, eller det Jesus säger, ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Och den här texten som jag läste idag, när Jesus skiljer på de rättfärdiga och orättfärdiga, det är en ganska utmanande text. För läser man den rakt upp och ner så kan man tänka att det handlar om att vi ska visa upp goda gärningar. Att vi ska visa att vi har varit sådana som har hjälpt de minsta i samhället. Och på andra sidan, om vi inte skulle ha de här goda gärningarna, så verkar det som att man blir bortvisad till djävulen och helvetet. Och då kan man fråga sig, vad hände med nåden och rättfärdigheten genom tron? Och jag tror att vi ska akta oss för att tolka in allt för mycket i den här texten, samtidigt som vi måste ta den på allvar. Och verkligen försöka förstå vad Jesus vill säga till oss i texten. Och min utgångspunkt för att förstå den här texten, det är att tänka på vilka gärningar Gud vill ha från oss. Och Rosenius skriver så här att vi kan inte med egna gärningar försona Gud eller förtjäna himlen. Våra gärningar är inte heller felfria i Guds ögon. Först när våra personer genom Kristi offer är helgade och renade för Gud glädjer också våra gärningar honom, om de är gjorda i kärlek. Herren Gud är en mild och kärleksrik fader som ser med glädje på de kärlekens gärningar hans barn vill göra åt honom. Det blir alltså en motsägelse, kan man säga, om man tänker att våra gärningar skulle kunna frälsa oss. Eftersom Gud kräver att vi är frälsta för att hans gärningar ska kunna glädja honom. För att våra gärningar ska kunna glädja honom. Och att frälsa sig själv genom sina gärningar blir alltså omöjligt om vi inte redan har tagit emot Guds förlåtelse och nåden som finns hos honom. Men lika som vi inte kan bli rättfärdiga utan att ta emot förlåtelse och nåd från Jesus, så blir det också omöjligt för oss att leva ett liv som kristna utan att göra gott. I Efesierbrevet kapitel 2 vers 1 står det: "Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem." Och det här talar lite om vilken omsorg som Gud har för oss. Guds verk på jorden, det började redan vid skapelsen, där han i samråd med sin son Jesus gör en plan för mänskligheten. Jorden skapas inte som ett roligt experiment där Gud skapar människan och sen tittar han och ser vad som händer. Han lämnar inte människorna till sitt eget öde. Istället så görs det en plan för hur mänskligheten ska räddas. Och det är Jesus själv som ska rädda mänskligheten när den går mot sin undergång. När Gud säger låt oss skapa människan, då vet han även vad det betyder för Jesus. Innebörden av den meningen är väldigt stor. Det betyder att Gud skapar liv, han skapar människan och väljer att göra allt han kan i sin makt för att människorna ska få tillträde till det eviga livet tillsammans med honom. Och det finns ingenting som han hellre skulle vilja säga till oss var och en än det som står i Matteus 34 i dagens text. Kom ni min fars välsignade och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. Och lika som han har förberett ett nytt rike och en ny jord för oss som vi ska ärva, så har han också förberett goda gärningar till oss. Gärningar som vi får nåd att utföra, men som har sitt ursprung i Jesus. Och eftersom det är Jesu gärningar, så är det inte på grund av vår förtjänst eller vår godhet som gör att vi kommer kvalificera oss till den högra sidan. Alltså den rättfärdiga sidan. För utan Jesus så är våra goda gärningar ingenting värda. Han är ursprunget, han är den som ger oss kraft att göra gott. Och det är han som ska få äran för allt gott som vi gör i hans namn. I Johannes 15, vers 5 står det att jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Sen kan man fråga sig, vad betyder det här för oss idag? Behöver vi känna oss oroliga för vilken sida vi tillhör? Tillhör vi den högra eller vänstra sidan? En talande bild här, det är att det finns en likhet mellan de som Jesus kallar för rättfärdiga och de som han kallar för orättfärdiga. Båda ställer samma frågor. De undrar, när gjorde de här gärningarna som Jesus pratar om? För ingen av dem tycktes haft möjlighet att göra någonting för kungen eller Jesus. De frågade, när såg vi dig hungrig, törstig eller sjuk? Och på samma sätt kan vi förhålla oss till våra gärningar, vare sig vi tycker de är goda eller inte. Det är inte alltid vi förstår innebörden och effekten av det vi gör. Och det är långt ifrån varje gång vi väljer att göra det rätta, det som Gud har förberett för oss. Men om vi har tagit emot Jesus som vår frälsare, och om vi har bekänt vår synd och skuld till honom, då kan vi göra sånt som behagar honom. Inte för att vi ska berömma oss själva eller att vi ska ta cred för det vi har gjort, utan för att vi helt enkelt låter Gud verka i oss och att vi väljer att vandra tillsammans med honom. Enbart våra gärningar kommer aldrig att vara det som gör oss rättfärdiga. Men gärningarna blir en naturlig frukt av vår tro. Och om man ser på Jesus som ett exempel, så var det ofta hans gärningar som hamnade i fokus. Folken blev väldigt exalterade och hänförda av allt som Jesus gjorde, de stora kraftgärningarna och miraklerna. Men egentligen så var ju Jesus huvuduppgift på jorden inte att göra spektakulära mirakel. Han hade kommit för att ge mänskligheten syndernas förlåtelse genom hans död och uppståndelse. Och gärningarna som han gjorde, det var en konsekvens av den han är. Han kunde inte låta bli att hjälpa människor. När han såg nöd så var han där med sin omsorg och kärlek. Den var så stor, hans kärlek till människor, att direkt att nudda på tofsen av Jesu mantel för att bli helad från sin sjukdom. Och så är det för oss, att när vi tar emot Guds kärlek genom att han förlåter oss våra synder, så kan det födas en kärlek i våra hjärtan och en längtan att göra de här gärningarna som Gud har förberett för oss. Och den som har tagit emot Jesus som sin frälsare och väljer att följa honom får nåd och förlåtelse för alla sina misslyckade försök att göra det som Gud vill. Men låter vi Gud verka i våra liv, så kan inte han låta bli att visa kärlek till våra medmänniskor. Och därigenom kan vi få vara en del av de här goda gärningarna. Och han kommer att ge oss tillträde till det rike som han har förberett för oss sedan jordens skapelse. Så poängen är att vår uppgift är inte att stå i vägen för Jesus, utan att helt enkelt låta hans kärlek få verka och strömma genom oss. Och att lyssna och vara lyhörda till när Gud har någonting att säga till oss, när han vill att vi ska göra någonting för honom. Vi ser gång på gång i frälsningshistorien hur Gud använder syndiga, trasiga och opålitliga människor för att utföra hans gärningar. Och han gillar att använda dem som är oansenliga och ödmjuka, just för att det är inte människorna som gör de här sakerna som ska få äran, utan att all ära ska gå till Gud i himmelen. Jag kan be. Tack Herre för att du har kommit med din plan för att rädda mänskligheten, och för att vi får ta del av den planen och allt som du har gjort för oss. Att vi får ta emot syndernas förlåtelse, och att du visar oss var och en det som är fel i våra liv, så att vi kan få ta emot din nåd och att en kärlek ska kunna växa i oss. Och hjälp oss att inte stå i vägen för det som du vill göra. Låt oss få sprida din kärlek här på jorden. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga en sång ur Lova Herren, nummer 354.